Ännu en vecka fullmatad med sport. Då vill vi passa på att tipsa om Coolbet. Spelbolaget som ger dig fantastiska odds. Och dessutom helt öppet visar upp alla siffror för varje spel på sajten. Ta del av vårt välkomsterbjudande på 1000 kronor. Läs mer på coolbet.com. Coolbet, ett annorlunda spelbolag.
Ja, välkomna till Offsides podcast, och här sitter jag med Anders Bengtsson, uppvuxen väldigt nära Andreas Granqvist på Arp i Skåne.
Ja, vad är det? Det är kanske en 3 mil tror jag därifrån. Ja,
det är roligt om du började liksom claima det.
Ja, men vad har du på Arp egentligen förutom att det är granens?
Nej, jag har nog ingenting mer än så. Har du någonting mer på Arp?
Ja, det faktiskt är det så att jag tror det var Gustav VI Adolf som använde Påarp som en slags sista stopp på väg ner till Sofiero slott som ligger precis utanför Helsingborg. Där stannade han till ofta, så det var lite så, lite hovglans över Påarp. Sen så var det så att det är min pappa som har berättat det lite grann. Han sa det ofta när jag var liten och vi åkte till Påarp och spelade fotboll, så sa han, nu kommer vi till skitfabriken. Och då var det så att Helsingborgs reningsverk låg i Påarp fram till typ 75 eller sånt här.
Aha.
Och det var allt lite snack om att det luktade bara skit i Påarp. Så det var skitfabriken Påarp.
Nu får man ju säga att de har fått sin store son i och med granen. Och vi kan ju skoja om honom ibland och så. Men du har ju berättat om när du var liten och hade kanske Masse Magnusson som någon slags idol ändå. Mm. Och att ni åkte förbi hans hus och att man alltid hoppades få se en skymt av honom.
Hans hus låg 200 meter från Sofiero slott.
Ja, här knyts trådarna samman. Men tänk dig de som är barn nu och som ser granens insats och hela VM-kval för Bövelen. Och när han slår sig ner så småningom efter karriären i sin kanske något fett hus i Påarp, då kan det bli lika stort för dem. Och få se en skymt av granen där ute. Och han kommer inte vara sen och vinka till barnen, känns det som.
Det känns som att vi kommer att komma tillbaka till granen. Men vad man kan säga i det här med att ha förebilder, så kan man nog ändå säga att precis som Glenn Husseins sexgeting-insats på Wembley 88, i alla fall, den kanske ändå ledde till att det blev ett gäng yngre fotbollsspelare som kände att fan, det är ändå rätt fett att vara mittback eller försvarare. Och lite likadant är det nu kanske. Man ser Janens insats och säger, fan, det är ändå rätt sexigt.
Ja, men det gör ont, barn.
Ja, det gör jävligt ont att vara granen.
Ja, det kommer bli ett annorlunda avsnitt så tillvida att jag kan tänka mig att vi är lite mer ostrukturerade än vanligtvis. Det är en speciell vecka och en speciell morgon. Vi spelade in det här morgonen efter 0-0-matchen på San Siro som tog Sverige till VM. Sov du någonting? Vi såg ju matchen ihop, Anders. Vi sitter ju och jobbar här parallellt för en tidning ska bli klar. Sov du någonting när du kom hem? Jag hade väldigt svårt att komma ner i varv.
Ja, jag också. Jag lyssnade på radiosporten när jag tog mig hem.
Ja, jag med.
Och fortsatte lyssna lite elak. Det var ändå speciellt. Det kändes som att det var en lite annan tid.
Mm.
Det var, de hade så här lite ring in. Det var lite Karlavagnen då. Så var det liksom så här Bosse från liksom Eskilstuna. Åh, jag vill bara säga granen, vilken hjälte! Sen ringde någon annan. Sverige, Sverige!
Ja, just att det är just en telefonsvarare också.
Ja.
Att Sveriges sättet som Sverige tog sin eller klarade av den här matchen på var lite gammaldags.
Mm.
Och det där var nästan som en hommage till det med den här gamla telefonsvararen som säger pip. Stefan Hellberg Solna vill bara säga stort grattis, Jan Andersson, och behöver inte ringa Zlatan. Tack för mig. Eva Gunnarsson från Sebastian Larssons hemstad Eskilstuna. Nu äntligen suddar vi ut det här ordet lagom som är så typiskt för Sverige. Heja Sverige.
Så
just där och då var det trevligt. Man satt och mös där tillsammans med det.
Ja, men det är ju lite så, det märker man när folk trillar in på redaktionen och så här. Folk är ju liksom lite grann i tillstånd som man inte är så ofta. Om man ska ju tänka på det, nu är det nästan klockan är 9 här på tisdag morgon och det är rätt många fikapauser just nu på arbetsplatser runt omkring i Sverige. Det är ju ändå så att säkert hälften av Sveriges befolkning just nu sitter och pratar om granen och Jan Andersson och den här killen från Eskilstuna och så. Det är ändå någonting väldigt fint i det.
Ja, det är inte riktigt på nivån med, som Panamas president då, som direkt förklarade nästa dag en nationell helgdag.
Nej, där är vi inte riktigt.
Här är lite mer förlängd fikapaus. Så jobbar vi.
Precis. Vi ska säga det innan då vi fortsätter med den här, det här snacket, så ska vi säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med Sportkanalen. Det är den helt nya tv-kanalen med ständig koll på allt som händer från Luleås isar till Malmös arenor. Det betyder mer fotboll och hockey utan och mer handboll, innebandy och golf. Mer live blir det också. Med studio signerad bland annat Lasse Granqvist, Anna Bolin, Hasse Backe och Olof Lund. Och det blir mycket mer Allsvenskan och Superettan. Mer Hockeyallsvenskan, SHL och NBA. Besök sportkanalen.se för mer info.
Vart ska vi attackera, eller från vilket håll ska vi attackera den här insatsen och bedriften först? Ska vi börja med själva matchen på San Siro?
Ja, vi ska väl...
Den längsta match man har sett.
Ja, vi satt ju bevivarna, du och jag, ensamma på redaktionen och kollade på matchen med godis bredvid oss. Och det var ju, det kändes som att det var en av de längsta matcherna man har sett. Just eftersom matchbilden var också en av de mer speciella som man har sett. Att ett lag varit så tillbakapressade i 90 minuter när det har betytt så himla mycket att inte släppa in det där målet. För det sa man ju att gör de 1-0, även om de har gjort 1-0 i 60 minuten, då hade det varit kört.
Mm.
För att Sverige var redan så slutkörda. Men den här frustrationen som hela tiden byggdes på italienarna, den gjorde att man för varje minut som gick så kände man att nu har vi ökat ut oddsen här. Inte bara liksom rent faktamässigt, utan lite känslomässigt också.
Jag tänkte också på de citat som kom dagen innan när de pratade om matchen. Jan Andersson och just Granen tror jag som sa att vi kan inte gå ut där och slå ifrån oss i 90 minuter. Jo, det gick alldeles utmärkt. Ja. Det var ju faktiskt precis så det var.
Mm. Och du sa ju till mig flera gånger under matchen att detta känns precis som Sverige till innan 2002. Och jag bara tänkte, jag minns ingenting för den matchen.
Du minns ju frisparken.
Frisparken minns jag, det är det enda. Inget annat.
Ja, jag tänkte just på det här att det känns som att den här matchen består av ett enda långt anfall från ett lag i princip. Med några små hål i det. Men annars väldigt likt också med tanke på att det var San Siro. Var det faktiskt minus straffräddning då? Ganska likt HIF Inter. Mm. Den gången HIF kvalade in Champions
League. Minns ingenting heller från det.
Nej. Nej, men jag sköter arkivet. Ja. Så får du gå på annat. Nej, de blev man påminn om, eller jag blev det i alla fall. Granen, om vi inte bara ska larva oss med Påarp och sådär. En av dem, ja, du nämnde Hussein här och så, men den har jag bara, ja, man minns den vakt sådär. Från sin barndom, lite för ung för att liksom kunna ta in storheten i det. Det finns ju klipp på Husseins match bara som highlight sådär. Och där är det framförallt brytningarna och glidtacklingar och så som står i. Granen gjorde ju så mycket.
Ja, det var ju lite en annan typ av match också. Alltså, det kändes ju som att om den där Wembley-matchen, som jag känns som att jag minns mer av den än VM-matchen mot Argentina 2002. Det är väl för att jag kommer att sätta om den. Den har mer karaktären av att det är liksom rätt mycket frilägen och sådär ensam. Mm. Alltså engelsmän som kommer med bollen och Glenn Hussein gör en klockan glidtackling. Igår var det ju mer den karaktären att det var så jävla mycket liksom uppoffrande spel av Granen i straffområdet. Han kastar sig på olika konstiga sätt och hockeytäcker och det är liksom nästan bicykletas i luften för att få vägen, liksom få en tå på bollen och in med huvudet före liksom och stångas och håller på liksom. Och, ja. Ja, det är otroligt.
Alltså. Ja, du sa igår här att det här uttrycket som folk ibland slänger sig med i sådana här sammanhang och som känns som en klyscha, att de, så är det ju såklart inte att någon, när någon säger att de är beredd att ta en kula för det här så gör de inte. Men du trodde att Granen, det skulle han faktiskt vara beredd igår. Han ska bara ställa upp sig och låta sig till och med bli arkebuserad om det krävs.
Ja, det var så att gärna sagt, vi måste ha en gubbe som ställer sig, vi måste ha en som tar ett skott. Granen har ju ställt sig upp direkt. Jag tar den, inga problem Janne.
Ja, han signalerade ju verkligen det i alla fall. Sen, alltså, det blev ju en bra matchbild för honom på så sätt att han behövde ju inte löpa så mycket. Det är klart jobbigt att vara tillbaka pressad i 95 minuter eller vad det är. Men han kunde ju hela tiden koncentrera sig på sina ytor, att säga. Sen kunde han ju atrofierat allting med den här, det är hans enda lilla fläck egentligen, den här snedträffen han får ganska nära slutsignalen. Om den har flygit in där, samtidigt känner man, skulle den ha flygit in bakom Robin Olsen och han hade gjort självmål där, han har varit fem getingar ändå, nästan. Nu blev han sex.
Ja, och det är också så svårt, för har man då Vigge bredvid Granen som också givetvis är riktigt, riktigt bra igår, men syns ju inte. Nästan någonting, vilket alltid brukar man säga också, en klyscha sådär, men en mittback som inte syns är väldigt bra.
Ja, men det är väl ofta när man talar om två mittbackar med samspel att en kanske får vara den som är lite mer extrovert i sitt spel. Alltså om Patrik Andersson var det, så var Jocke Björklund Vigge, så att säga, en gång i tiden. Att det finns ju ofta en fin dynamik mellan ett bra mittbackspar. Vi pratade om Beckenbauers gamla kollega där också, som ingen utanför Tyskland hade så bra koll på, men som alltid fanns där. Mm. Den rollen fick ju Lindelöf ta lite mer. Och båda var ju lysande.
Ja. Nej, så finns ju alla skäl att ge granen 6 getingar för den här insatsen. Det var ju faktiskt mäktigt att se. Och vi har ju försökt, du som ändå är över medel på att imitera. Du har ju sagt det, att granen är ju jättesvår.
Ja,
att imitera.
Jag är inte stark på skånskan överhuvudtaget. Nej. Men jag har skrivit en liten kuplett om granen här. Mm-hmm. Nej, jag skojar.
Ja, du borde ju nästan gjort det. Du har ändå gått lite här på moln efter förra veckans hyllningar.
Ja, nej.
Ja, men det finns ju någonting med granen som är... Man blir ju glad varje gång som han intervjuas. För att han har någonting... Det är svårt att ta på. Han är så... Det var också sådär när jag cyklade hem då i natt. När han intervjuades. Det var också sådär att han fick en fråga av radio, Sveriges Radio. Hur känns det så? Han bara, det känns ju helt fantastiskt. Och givetvis det känns jättekul. Nej, jag tycker vi börjar bra i första halvlek. Han bara pågår sådär. Ja, ja. Han är som en robot nästan. Ja, det är det som känns så fint på något sätt. Att Janne kan programmera honom till att vara på ett visst sätt. Och han bara är det. Han bara köper det. Och är så sjukt lojal mot det som har sätts in till honom.
Ja, och det är någonting med alltså nästan hur han ser ut också. Mm. Alltså hans rörelseschema är... på sättet att ibland blir lite komiskt för att han är ganska yvig och slängig och så. Mm. Och sen, trots att han tjänar alla sina miljoner i Krasnodar så, alltså sagt med kärlek, men alltså, han har ju en lite bonnigt utseende. Mm. Sådär. Fast han kanske är den som drar in mest pengar av alla, så ser han ut som, utseendet är lite en lång mittback i division 2. Mm. Liksom så. Mm. Och det är någonting härligt med det med.
Ja. En annan liten observation från igår är ju, eller det var ingen observation, men Jakob Johanssons tråkiga skada, det verkar ju då vara en korsbandsskada, vilket innebär att han troligen kommer att missa VM. Men det var ju speciellt, jag tror att det var någon kanske i 16:e minuten där Anders Svensson, efter att Gurra då, hans ersättare Gustav Svensson, slog en rätt dålig passning som gick ut över sidlinjen. Där Anders Svensson försökte vara diplomatisk och sa att alltså, han är ju väldigt bra defensivt då, Gustav, men offensivt och spelat med boll, där är han ju inte riktigt som Jakob. Och då ska man säga att Jakob Johansson är definitivt inte Pirlo.
Nej, det är inte.
Det var ju någonting där med Gustav Svensson som, visst, han gjorde ju ett jättebra jobb, uppoffrande han och Sebastian Larsson som också ska ha nästan 6 getingar för sin insats igår. Men man tappar ju någon dimension i att inte Jakob Johansson är med igår. Och det är lite talande just att det hände i ett läge där de hade ett kontringsläge. Jakob Johansson höll på att vända bort och skulle liksom stå utan mot Emil Forsberg på kanten. Och då skadade han sig. Det var lite talande att det hände just då.
Talande också, alltså vart vi befinner oss och vart vi har kommit. Att man tänker, alltså jag har ju varit en Jakob Johansson gillare länge. Men att man har kommit hit där man tänker att förutom det är alltid... synd om någon som skadar sig illa förstås, men undantaget är att man tänker nej, inte Jakob. Det är 1,5 år sedan jag var i Aten för att skriva om Ike och träffa Jakob, men kände liksom att Jakob Johansson i sig håller inte riktigt för att bära upp det här reportaget. Mm. Han kan få vara med lite, men det måste handla om något lite större. Då liksom långt bort ifrån en som var med i någon landslagsdiskussion, han kommer till en klubb i grekiska andra ligan, herregud. Och alltså stundtals lite hackkyckling i Göteborg innan. Nu går han ut här och skadar sig och liksom Sverige står still. Inte Jakob Johansson. Också ganska talande för alltså, hur styrkeförhållandet var och vilken bedrift de har gjort. Ja. Och runt om sig då Sebastian Larsson, slut på gränsen till landslagsmobbad innan. Viktor Claesson ser ut som en januari-turné. Mm. så det är ingenting. Jag kastar in Marcus Rodén på bänken i Crotone. Mm. Man kommer inte ifrån det. Så senaste gången Sverige gick till VM 2006, vad hade vi då? Om vi bara ska tänka högt, det är liksom en av världens bästa forwards, Henke Larsson, som fortfarande är, ja, Henke Larsson.
Ja, för fan, en Champions League. Va?
En av Premier Leagues bättre mittbackar i Olof Mellberg, en Arsenal-stjärna Fredrik Ljungberg, Andreas Isaksson, Kim Källström, ordinarie på mittfältet i Frankrikes bästa lag. Mm. Det är mil ifrån faktiskt det som är nu. Och det kanske man ska väga in också sett till, för det kan man ju säga, det här var ju en otrolig kämpainsats. Mm. Och det som tog kollektivets kraft, verkligen, verkligen, verkligen. Och där har ju, tycker jag, Jan Andersson har varit smart och varit ganska flexibel. För han var ju väldigt präglad av, på den gamla HBK-tiden, du minns hur det brukade se ut. Mm. Det var långt och fysiskt och kamp, så. Men det hände ju något med honom i Norrköping, och kanske ju med konstgräset och spelarna han hade, att de var ju väldigt passningsorienterade. Där fick han ju en dimension till och stagnerade inte. Så var det ju sannoligen inte nu, men det fattar han ju att det skulle inte kunna gå med de här spelarna. Men han har ju visat genom hela kvalet att han har kunnat ställa om. Alltså han har kunnat vara lite lagerbäcksk i den här extrema tilltron till organisationen och stänga igen en match och slå ifrån sig och tänka att 1+1 blir 3. Men har ju mot sämre motstånd, vilket Lagerbäck inte alltid klarade av på samma sätt, och att vinna med 4-0 borta mot Vitryssland eller sätta 8 bollar mot Luxemburg. Mm. Den flexibiliteten...
Ja, Trinidad och Tobago är väl den som kanske talar för att Lagerbäck inte riktigt klarar av det alltid.
Nej, inte alltid. Så, alltså, jag tycker han har varit bra på att värdera att så här, vad är det som ligger framför oss här? Mm. Då är det här som gäller. Det här kan inte påminna om någon slags passningsfotboll i Norrköping. Här måste det till något annat. Mm. Det är starkt. Helt enkelt.
Ja, nej, men på tal om det här med truppen och vad Janne har haft att jobba med och så, så för första gången någonsin så känner jag ett sig efter att dra till januarturnén. Ja. Det är ju ändå så att det är ju väldigt många platser i den här truppen. Inte bara nu för att Jakob är skadad och sådär, men som är up for grabs. Det är faktiskt så för första gången på rätt länge, och det är ett VM. Det är eventuellt enda chansen svensk fotbollsspelare har den, och de måste känna att fan, jag har ju jättemöjlighet här. Och det är liksom bara att nämna några stycken, så har vi Alexander Isak givetvis. Ja. Oskar Lewicki skulle mycket väl kunna vara den första namnet som bara nu när Jakob försvinner, som går in där. Sam Larsson, Fransson skulle kunna komma tillbaka, han var ju ändå med i
öppningsmatchen mot Holland. Ja, startade ju i första kvalmatchen.
Precis, så det finns ju ett gäng som ligger precis där under, menar alla spelare, även de som spelar i Allsvenskan, de har ju världens chans nu. Jag skulle säga att det finns ju 5-6 stycken rätt oklara platser,
ja,
i truppen.
Ja, alltså även om Gustav Svensson kastas in och deltar i båda de här matcherna, så det är långt ifrån säkert att han är med i en VM-trupp. Mm. Det hinner hända ganska mycket fram till dess, och särskilt kanske på de offensiva. Nu har han hittat sina ramspelare defensivt, som han ju...
Ja, målvakt och försvar känns som att det har...
Ja, det känns som de skulle kunna vara hur ur form som helst, och de kommer nog ändå starta där, mittbackar och målvakt. Men när det gäller de här Rodén-typerna som nu är, där kan det hända väldigt mycket. Och Kiese Thelin har haft rätt bra form i Belgien och gjort några mål, men han plötsligt är på bänken där, så kan han vara borta.
Mm. Gidetti är inte så, men verkligen. Men han är ju fjärde anfallar nu, det har ändå varit tydligt ganska länge.
Ja, absolut.
Och menar Albin Ekdal med hans vara icke vara fysiskt, han kan mycket väl vara liksom körd.
Och så Jakob, som ju mycket talar för att han kommer inte hinna bli frisk till ett VM, precis. Helt enkelt, om det nu är korsband.
Nej, så det är ju verkligen så. Januariturnén känns som att fan, den är ju på riktigt den här gången. Det är inte bara liksom lalla runt där och sola och bada och spela två träningsmatcher. Utan det är ju faktiskt på riktigt den här gången. Så därför så kanske det är så att man ska dra dit vad det nu än må vara.
Mm. Tror du han blev ju lite irriterad. Han var ju sannoliken glad, Jan Andersson, men han blev lite irriterad när det kom upp Zlatan-fråga. Mm. Såg du det? Mm. På, jag vet inte om det var från en italiensk journalist kanske, apropå hans framtid och så. Och tyckte att så här, hylla de som har gjort det här nu istället. Så där, det kan man ju förstå. Jag tror ändå att det här är en fråga som kommer fortsätta leva. Visst, det var någon intervju där som Zlatan hade gett med, om det var Sky Italia eller sånt där, när han sa att min tid i landslaget är över. Men så länge det inte kommer den här riktigt kraftfulla, att så här, det spelar ingen, alltså nu går jag Zlatan ut och säger att så här, bara för att avskriva spekulationer, jag kommer inte spela VM, så jag lovar, så är det. Så kommer de här frågorna bara fortsätta blomma, och skulle han komma tillbaka och gå hyfsat till Manchester United, den kommer leva, så mycket kan jag säga, den potatisen.
Jag känner mig 99% säker på att bara han blir frisk och kan spela igen i Manchester United, så kommer han vilja vara med i VM.
Han markerar väl ett visst sug där bara genom sina postningar där efter matchen.
Ja, det är faktiskt lite sorgligt.
Ja, då tänker du på den här när han lägger ut en bild på firande laget och skriver We are Sweden, fast med Z istället för S i Sweden då.
Ja, men det, allting är så där liksom företagsanda. Liksom allting ska göras med lite varumärkestänk nu. Man är trött på det. En sån här stund, bara skit i det, Zlatan. Mm. Men jag är tämligen säker på att det blir så att han kommer göra det. Och det är lurigt. Alltså, samtidigt så känns det som att Zlatan... Han fattar väl nu, Janne är inte så korkad här, så Janne hade väl, man får ändå förutspå att han skulle sätta sig ner och prata med Zlatan. Okej, Zlatan, givetvis kan inte jag ta bort dig om du vill vara med i landslaget, du är så pass bra. Men det kommer med vissa krav här. Du får inte lov att påverka den här stämningen i truppen som vi har jobbat stenhårt med och verkligen liksom få till. Du får inte lov att göra det, Zlatan. Är det, köper du det så är det med, annars så får du åka hem igen. Alltså.
Mm.
Janne måste ju visa att det är han som är chef på riktigt här, för att det är ju helt avgörande. Men är det så, och jag tror att
han kan ta med sin gamla kaffekopp från Örjans valltiden som det stod The Boss på. Och roligt om han har med den så här, i securityn till Manchester. Och bara går runt med den han pratar med Zlatan.
Alltid. Ja. Zlatan kommer, Janne, ursäkta, jag ska bara hämta en sak.
Bara ta lite kaffe till.
Alltid.
Ja, vad sa du?
Nej, men sen så går det inte heller att skriva på det. Men är det så att Zlatan bestämmer sig för att fan, detta är min sista chans. Jag har fått spela ett VM, kröna min karriär med det. Då ska jag få, givetvis få vara med. Mm. Det är ju min åsikt i alla fall.
Ja, men det är en, alla ledarskapet kommer ju sättas på ytterligare ett prov där. I så fall, så kan man ju säga.
Ja, men Janne är ju... Det kommer jag att erkänna, han skulle inte gråta om det är så att Zlatan visar sig i mars. Att, nej, hans... Den här mystiska skadan, den är inte liksom riktigt läkt. Han skulle inte gråta.
Nej, jag tror att liksom det sköna är nog att veta att så blir det så eller blir det så. Så att det inte är liksom det här mellantingläget. Det kan nog vara ganska jobbigt, tror jag.
Ja. Med det sagt, Johan, så tror jag att vi ska fortsätta prata lite landslag och sådär. Men jag tänker att det är ändå så att vi måste ju fira på något sätt att vi har tagit oss till VM. Så att vi har ett litet erbjudande här som vi tycker att det är värt att vi i alla fall nämner detta. Det är så att man kan, om man vill, bli prenumerant nu på Offside för 399 spänn. Det är det det kostar för ett helt år. Då får man då 6 nummer hem och man kommer få tillgång till hela vårt feta arkiv som vi jobbar med nu. Vi kommer att presentera en helt ny hemsida om 2 veckor här. Så får man tillgång till mer än 1000 reportage. Plus att man får tidningen hem i brevlådan. Man kan läsa tidningen digitalt. Och för 399 spänn så får man också den här boken Sommarna vi minns som vi gav ut inför EM 2016. Där det är våra bästa reportage från mästerskap från 2002 och framåt.
Kopplat man, till Sverige då?
Kopplat till Sverige. Det är allt från den här Kubudi Way från 2002 och den här legendariska till 2006 och 2008 och sådär. Får man den på köpet och är man redan prenumerant så kan man ge bort en prenumeration till en polare så får man boken på köpet ändå så att man ska inte känna att man är särbehandlad bara för att man är redan prenumerant.
Hinner man få nästa nummer?
Man hinner få nästa nummer fram till söndag. Alltså ny på söndag. Om man lyssnar på onsdag när vi kommer ut så har man då 4 dagar på sig att gå in på offside.org/VM. Alltså offside.org/VM för att teckna en sån här prenumeration helt enkelt. Så just det tycker jag man ska göra.
Just det, och då får man ju då, i och med att om man gör det innan söndag och får nästa nummer hem då, då kan man ju läsa ett långt reportage om hela den här kvalhösten.
Ja.
Som jag har gjort.
Precis. Ja, det är ju en rätt stor satsning som vi har gjort här. Du har ju kryssat runt här och åkt till Minsk med bara Tom Prahl och du. Rolig.
Det var privat, Bengtsson. Det är inte alls med reportaget.
Nej, det var faktiskt, det är ju väldigt härlig läsning att du är Minsk tuffar runt här på vägarna. På
Nej, det är en inifrån skildring med ledningen, kan
ledningen,
man säga.
Du har följt Janne Wettergren och scouterna och sådär väldigt nära, får man säga, under hela den här dramatiska hösten. Och det var ju lite grann det, vi skickade ju tidningen till tryck idag då. Men vi har inte vetat vilket omslag vi ska ha och hur den här texten som så du ska skriva sista stycket utifrån vad som hände i Italien går.
Det ska jag göra så fort vi är klara här.
Så det är 20 sidor. Vi har haft Daniel Nilsson som är vår fotograf. Han var nere på San Siro igår och han varit på alla andra matcher under hösten. Så 20 sidor, fett reportage. Det får man läsa i det här numret. Så in på offside.org/VM.
Ja, i detta kramkalas som uppstod på San Siro förstås, så en av de som syntes mycket i bild som kramades var Lasse Richt. Och du pratade om radiosporten här innan. Jag vet inte om du hörde intervju med Sebastian Larsson från Mixade Zonen, gissar jag, i radiosporten. Han tog ju på eget bevåg upp Lasse Richt och hyllade honom.
Ja.
Och sa att nästan så att han tillägnade avancemanget till honom, att kunna ge honom detta. Han sa då att de har en lång historia tillsammans och suttit upp och snackat många gånger genom åren. Mm. Sådär, och tog spontant upp honom. Och han var glad. Men har ju haft ett par lite jobbiga dagar, om man vill säga, Lasse Richt.
Mm.
Avgående snart landslagschef för herrlandslaget, ska vi säga.
Mm.
Vi bör ju benämna detta, trots att vi i likhet med de flesta andra som är lite fotbollsintresserade är väldigt glada idag. Att det var ju ändå lite olustiga grejer som hände inför matchen, eller i alla fall från förbundshåll. Och eftersom vi inte har varit sena innan från att ta upp när förbundsmänniskor, när vi irriterar oss på dem, när vi tycker att de förtjänar kritik, så vore det konstigt att vi inte skulle ta upp det även nu, trots detta bragdartade avancemang.
Mm.
För de som har missat Och det här hakar ju lite då en diskussion som vi hade för några avsnitt här som handlade om avtal och bonussystem. Och då var det mycket den heta potatisen. Då var ju Danmarks damlandslag som då inte kom till spel till landskampen mot Sverige för att de låg i konflikt med sitt eget förbund. Och detta sa vi då att vi ska ha klart för oss, sa vi, att svenska avtalet är inte klart heller. Och att det kan komma att bli en känslig fråga även här, mer så framöver. Och det blev ju minst sagt bekräftat här nu då, att det är en djupt infekterad fråga. Det som hände då var att Olof Lund drog loss den här väldigt bra nyheten. Och det kom då ut på dagen före matchen i Milano om att damlandslaget nobbar fotbollsgalan och att det även var oklart hur det skulle komma att bli med deras kommande landskamp mot Frankrike. Anledningen att de vill markera och att de inte upplever sig komma framåt för att få ett avtal på plats vad gäller ersättning och bonus och förutsättningar för att spela i landslaget kontra herrarna. Det skrev då Lund en artikel om som ju blev citerad och blåstes vidare i andra medier såklart. Vilket gjorde Lasse Richt vansinnig. En presskonferens då, den här officiella med herrlandslaget som man alltid har dagen före match. Kom en fråga kanske från Sportbladet om jag minns rätt som ville hänga på det här och förstås. Då gick presschef Niklas Bodell in och sa direkt att såna här frågor tar vi inte här. De hänvisar vi till Håkan Sjöstrand, generalsekreterare, och så kunde inte varken Granen eller Jan Andersson ens säga något om detta. Nej. Det kan man ju också diskutera hur känsligt det skulle vara, men efter presskonferensen då så är Lasse Richt väldigt arg på Caroline Seger som har uttalat sig i Olof Lunds artikel och tycker att det är väldigt respektlöst mot herrlandslaget att dagen före deras viktigaste match kanske komma upp med det här. Usel timing tycker han. Få medhåll. Och även om det är en annan grej här, om man känner att deras interna kommunikation är så dålig. Karl-Erik står och pratar om att han tror att det är ett missförstånd, medan Håkan Sjöstrand är ganska skarp i sin kritik mot det här också. Men Richt var den som var argast av alla. Veckade varg både bara på att frågan lyftes på presskonferensen och på Caroline Seger.
Han får väl då någon följdfråga. Han säger att han tycker att det är respektlöst, att det är dålig timing, så får han någon följdfråga som är i typ: har det här påverkat landslagstruppen? Så där Lasse Richt säger: om det räcker att det har påverkat mig.
Ja, vad menar han med det?
Han lyfter upp sig själv till att han är en nyckelspelare.
Ja, nej, men det här kändes inte bra att se, tycker jag. Man tog sig faktiskt för pannan lite. För det första så är det inte så att Caroline Seger eller någon annan i damlandslaget har liksom skickat iväg en kommuniké. Nu ligger det till så här. Det är nyhetsarbete från Olof Lund. Ja. Och hon då är ärlig nog att svara på frågorna. Hon kunde ju ha duckat dem, men gjorde inte det. Det kan man ju också säga att hade hon inte velat prata om det alls, då kanske hade det blivit ännu mer spekulationer och ännu mer frågor om det till pamparna där nere och till herrlandslaget. Men det är ett väldigt märkligt sätt att attackera henne. Mm. Som att hon har svarat på en journalist frågor som har gjort ett bra nyhetsarbete. Sen kan man ju också tycka att det är att tro väldigt lite också om de svenska herrspelarna som är vana vid att vara i klubblag med jättestor press. Och liksom, fan, de har haft press i hela sina karriärer egentligen. Om de inte skulle kunna klara av ett sånt här ämne lite vid sidan av samtidigt, så har man ju större problem än bara själva Italien, så att säga. Klart att de klarar av det. Ja. Sen kan ju de få välja att inte uttala sig just nu och säga sådär att det här är en... Förstår att det är en viktig fråga, lovar att svara på den, så här, men just idag vill jag fokusera på det här, men att man är så rädd att de ska säga något som kanske blir fel eller något sånt där, att de inte ens får, man tror ganska lite om sina egna spelare liksom. Så. Det är lite som att Richt nu när han vet att han ska sluta kan verkligen säga vad han tycker.
Ja.
Så.
Ja, nej.
Han var ju inte mild i sin kritik, det är ganska anmärkningsvärt.
Ja, det är ju sorgligt faktiskt att han inte heller fattar att, alltså, man måste också förstå att, precis som du säger, det är inte Caroline Seger som väljer att ni ska gå ut och göra det här. Men samtidigt så...
Sen kan man ju också säga att nu var det ju inte det, men om det är en fråga man vill driva och som man tycker är värd att kämpa för, återigen det som de också verkar glömma bort, det finns ingen vinnare i det här, tror jag Håkan Sjöstrand säger, eller om det är Karl-Erik, jag minns inte riktigt. Mm. Det är som att de inte riktigt ser att vem frågan är för. Det är ju inte bara för Caroline Seger, precis som i Danmark, att det inte bara för Pernille Harder och dem, utan att det är ju på sikt och det handlar om strukturer och generation som kommer sen och sådär. Att de bara ser det här och nu, de tycks inte ha förmågan där riktigt. Men låt säga att det är en fråga man känner mycket för, då skulle du på ett sätt vara, nu gjorde de ju inte det, men på ett sätt skulle det vara rimligt att försöka få mesta möjliga uppmärksamhet kring det.
Ja, det är ju nu som hela liksom svenska mediekåren är samlad och det är nu det kan ändå bli lite ringar på vattnet. Men Det du sa här, Håkan Sjöström har ju sagt det vid ett par tillfällen har jag sett, att han just gör en referens till det som har hänt i Danmark, och han säger att jag ser inga vinnare där, det är bara förlorare. Och det gör mig provocera, för att i alla historiska kamper om rättvisa och jämlikhet så, alltså, så måste det finns ju alltid offer och, som tar skada, och visst, danska damlandslaget, de har ju offrat sig som fan här för kanske flera generationer framåt, som visar att vi är beredda att ta den här kulan. Vi är beredda att liksom ge upp den här drömmen om ett VM, för att vi känner att det är så jävla viktigt. Och det är väl en vinnare då. Alltså, de är ju vinnare i det här. Att inte Håkan Sjöstrand kan se det. Det är sån historielöshet som gör att man blir ledsen.
Återigen då, så saknar vi i likhet med alla andra som står utanför insyn i hur det här, alltså detaljerna ser ut i den här diskussionerna kring avtalet.
Det som verkar vara så, nu ska jag väl då spelarförbundet då,
spelarföreningen, ja.
De ska träffa förbundet i förhandlingar här samma dag som vi kommer ut då, onsdag tror jag. Det är väl Erlingmark då som är ordförande. Och då får man väl säga, det kanske kommer fram, sippa ut lite grann här samma dag som det här avsnittet släpps då, vad det egentligen är de diskuterar nu, vilka summor rör det sig om.
Ja, det är möjligt att förbundet har velat vänta in, alltså hur det blir med det här. Nu gick de till VM och det innebär x antal miljoner.
Ja, det pratas ju om att det är värt ungefär 100 miljoner kronor för förbundet.
Ja, precis. Det är möjligt att säga, ja, vad skönt. Nu har vi pengarna för att göra det här. Så vi får väl se vad som kommer ut här nu. Sådär. Mm. Men i grunden är det ju en större fråga om att det ska stå och falla med ett svenskt avancemang eller inte. Mm. Sådär.
Ja, nej, men det är ju intressant. För att mena nu när VM-platsen är klar. Det så pratar vi om bonussystemet, och det har vi inte vetat vad det här inneburit för Granen och för Lustig. Vad får de i sin plånbok för att de har tagit sig till VM? Och sen så kommer nästa fråga när de ska börja diskutera, okej, nu är vi i Ryssland, vad händer om vi vinner en match där? Får vi 30 000 kronor eller får vi 100 000 kronor om vi tar oss vidare från gruppspel?
Nej, men det blir ingenting alls, men det blir många härliga segercigarrkrakorna i tidningarna.
Ja, det har varit lite sorgliga dagar än en gång från förbundet 12. Det är rörigt, det är otydligt, och det är också hela tiden med liksom en underton av att vi ska tysta ner det här, vi ska inte prata om det här.
Nej, att de inte heller kan förekomma ibland också. Alltså dels bristen på transparens, men det var ju, vad är det, en månad sedan nu, inte riktigt kanske, men när Sverige möter Holland, då ställdes det ju en fråga till Granen som han duckade lite på presskonferensen inför den, som handlade just om jämlikhet och bonussystem och så. De vet ju att det här är en fråga som är pågående och som kommer komma upp. Att då liksom stå där och sen bli liksom lite förvånad att det kommer upp och sen blir arg då istället. Att man inte liksom kan ha någonting förberett. Säg till exempel, om man ändå haft en hel landslagsvecka, säg första presskonferensen på måndagen under samlingen, att man förekommer genom att säga att så här ligger det till, så här ser vi på det, vi är inte nära än, men alltså att man, nu tar vi frågor om det här. Så behöver man inte känna att man stör något lag precis in på match, och man behöver inte koppla det till spelarna just så mycket heller. Att där har de ju inte varit så förebyggande heller.
Nej.
Och det här kommer vi återkomma till. Det är ju som sagt, de har ju spelat utan avtal länge nu, damlandslaget. Och vi vet, när vi spelar in det här i alla fall, inte hur det kommer bli med vare sig fotbollsskalan eller med den här landskampen mot Frankrike. Men det blir väldigt spännande att se. Ska vi byta ämne? Inte från fotbollen, men från en till en annan. Det känns som att det var, precis som jag sa till dig, apropå att det var en lång match på San Siro.
Mm-hmm.
När det var 80-ånden eller något sånt där. Att fan, det känns som att det var igår Ola Toivonen spelade. Ja. Det har gått så jävla långsamt den här klockan. Precis på samma sätt så känns det som att det var år sedan du skulle upp till Allsvenskans stora pris och vara med i sändningen där under några minuter. Men det var ju bara förra veckan. En del kanske ändå, inklusive mig själv, för vi har ju pratat så mycket landslag så jag inte riktigt kunnat höra så mycket. Kan man få en liten rapport om hur det var? Och då tänker jag kanske utanför kameran på själva tillställningen.
Ja, vad ska jag ha med sig? Jag var ju jävligt osugen den här gången. Jag hade ju mycket annat att tänka på. Men jag åkte upp till Stockholm och ändå var med där då i en och en halv minut i rutan. Men det skiter vi i. Hur gick det här? Den är mest det jag tar med mig från denna resa, det ena var ju Hasse Backe, som ju stod och snackade lite grann. Det är ju en jävla karaktär, Hasse Backe.
Han fick ju då en större roll just under Italien-Sverige på studion, i och med att Kim Källström mystiskt inte åkte med till Milano för han sa det var sjuk, men sen satt han ändå med i Filip och Fredriks Breaking News, för som det alltid heter numera, snacka ner matchen. Det tycker jag låter så konstigt alltid. Så Hasse Backe fick ju kliva in där istället.
Ja, precis. Men han var ju, som han alltid är, han är ju otroligt entusiastisk, och jag gillar ju Hasse Backe, kunnig och duktig och sådär. Så kom han fram till mig och så, Bengtsson, Bengtsson! Marcelo Bielsa, vilken jävel är!
Satt upp i natt, kolla! 100 VHS-klipp! Jag har fått kommit över dem på ett jävligt speciellt sätt.
Ja, hur då?
Kan jag inte säga. Det är omöjligt alltså. Det har ju lovat källan.
Det är som att vara värsta deep throat. Okej. Alltså, det visar sig att han är ju extremt fascinerad av Bielsa.
Ja.
Och känns som att han har lite grann honom som sin förebild. Sättet som han spelar fotboll då, rent ute på planen.
Man ser ju framför sig också lite hur... alltså, du har ju skrivit om Hasse Backe. Och han känner ju till dig. Mm. Men det är inte som att ni ofta har pratat om just så här tränarfrågor. Förmodligen så hade han ju 10 andra till han också gick fram och sa så till.
Absolut. Han skulle ju klippa ihop här och hålla ett föredrag så här, om Bielsa och så för svenska tränare och så tydligen. Så drog han en story som han tyckte, jag måste bara dra en jävla story, Bengtsson. En story. Okej, så har du läst Pochettinos självbiografi? Nej. Lite om Bielsa där. Du vet, Bielsa upptäckte ju Pochettino när han var 13 kanske. Så var det en dag som han kände att fan, jag måste åka hem och se om jag kan värma den här Pochettino, en jävla talang liksom. Så han åkte hem där sent på natten som fan, upp till byn där Pochettino bodde, knackade på mitt i natten, morsan öppnade dörren. Är Pochettino vaken? Nej, han ligger och sover, sa mamma då. Fan, får jag kolla på honom eller? Så han bara rus upp för trappan, drog på täcket. Wow, sicka ben. Sicka fotbollsspel, han tar vi. Jävla bra, sorry Bengtsson.
Ja. Och så virvlade han vidare.
Ja, virvlade han vidare till nästa. Ja, det älskar jag det. Alltså, Backe. Jag blir inte
så minst för hans engagemang.
Ja. Nästa story var när jag skulle smyga iväg för...
Men är den historien sann? Det var ju en ganska bra historia.
Ja, jag tror det är så.
Guld, Bengtsson. Guld.
Jag kan tänka mig att det är så här skarvat så tillvida att han har imponerats av hans ben en gång i tiden. Mm. Men att inte vara mitt i natten och att de tog undan täcket.
Nej, jag vet. Den fakta kollar vi inte.
Nej.
Andra var när jag skulle smita iväg till herrarnas strax innan sändningen drog igång. Och när jag kommer in så är det en toalett, alltså det är typ 3 eller 4 stycken toalettdörrar, alltså det är ingen pissoar. Och alla är upptagna. Och när jag står där inne så kommer Kim Källström in och ställer sig bredvid mig. Han håller på med mobilen så han tittar inte upp. Jag tror inte han har känt igen mig ändå. Och efter 10 sekunder bara så öppnas dörren så kommer Kristoffer Andersson ut där. Alltså Helsingborgs gamla allround-spelare får man säga.
Ja.
Christer Krull kommer han ut. Och samtidigt, precis i samma sekund så kommer Andreas Isaksson in. Varpå Christer Krull och Kristoffer Andersson säger, det kunde man ge sig fan på att Isak, du kommer alltid in efter Kim. Så garvar han lite grann och så började Kim imitera Kristoffer Anderssons skånska. Rätt dåligt då, ungefär lika dåligt som du är på skånska.
Ja. Är han ens från Skåne? Småland, Skåne? Är inte Nybro?
Jo, det kan ju vara.
Ja, blandning där.
Ja, precis. Och sen 10 sekunder senare, jag står där fortfarande.
Säger liksom, du någonting här alls?
Nej, ingenting.
Nej.
10 sekunder senare kommer Mattias Konche in då, sportchef nu då i Öster.
Tjena killar, vad fan står ni här? Isak och Kim, det kan man ge sig fan på.
Och så går jag in och fissar på toaletten. Och då får man en känsla av att Konche eller någon liksom säger att i princip att liksom pekar mot mig att jag är journalist. Nu kan vi inte säga precis vad vi vill här inne. För det kanske kan sensiteras någonstans.
Ja.
Vi gör ju det här.
Ja.
Men det känns att då sjunker stämningen där inne. Då blir det liksom lite tyst.
Lite
och så går jag ut. Och så precis när jag kommer ut från toaletten så står Konche och Isaksson och snackar. Konche att
kom här. Du, vem ska vinna guldbollen?
Får han dig det?
Ja. Oh, sa jag. Den är lurig. Jättetråkig fråga att svara på. Alltså, Zlatan, han kan väl inte vinna. Vad tycker du, Isak? Han bara avbröt mig i Konche. Vad tycker du, Isak? Ja, jag vet inte. Det är inte så självklart det jag bör, Isak. Så här. Det måste väl ändå bli Forsberg, va? Så ja, bra. Ja, bra. Och så går jag. Ja, det var så realistisk. En minut. Intensiv på toaletten.
Jag träffade en annan intensiv person när jag var uppe på Friends för första mötet mellan Sverige och Italien. Så satt jag ganska nära på pressläktaren Daniel Nanskog. Och mycket kan man ju säga om Nanskog, men vilken inlevelse han har. Mm. Han var lätt den som mest satt och liksom levde med i matchen. Och väldigt... folk var ibland fram och fotade honom och så. Alltså något av en kändis ju, särskilt på en fotbollsläktare.
Mm.
Men väldigt bjussig och inbjudande. Han var så nervös då när Italien låg på för en kvittering på Friends. Så att han liksom, det kändes som han letade med, efter vem som helst som var beredd att snacka lite om det här läget nu. Han liksom pratade med mig några gånger trots att vi aldrig pratat med varandra innan. Men det kunde prata precis vem som helst. Det var något ganska fint i det där.
Mm.
Och så hörde man honom innan matchen så som uppladdning så visade de lite gamla klipp från när Sverige har lyckats bra mot Italien, bland annat då Zlatans klack EM 2004, och så var det med radioreferat Lasse Granqvist och Ralf Edström, och ja, Lasse Granqvist skenar iväg och så, och sen säger ju Ralf efter ett tag där så här: lugna ner dig lite nu. Då hörde man den person så skrockan så himla högt, att han trider så himla bra där. Det var så här, jag tyckte ändå det var härligt att se honom. Ja. Det finns ju också, märkte man tydligt, en hierarki när det gäller gamla spelare som gärna vill komma och se på landskamper. Med, för när jag stod i, skulle hämta ut min akkreditering, så kom Håkan Sjöstrand lite stressad med en landslag, för detta landslagsspelare i släptåg. De skulle upp till en loge. Sjöstrand sa typ så här: ta hissen upp till logen här nu. Och så sa personen bara: ja, loge, ja. Det var Thomas Brolin. Jag vet inte varför det var roligt att han sa så, bara: loge, ja. Ja, du ser, det är någonting med det ändå. De tog då hissen upp till en loge. Tänkte så här: han är högdjuren då, han får en loge. För detta lätt för...
Loge, ja.
Loge, ja. Strummade lite glatt så
här.
Loge, ja. Och så tog de hissen upp. Man kan tänka sig att Håkan Sjöstrand, rätt stressad, har mycket att göra. Lite sur att han ska behöva vara den som lotsar upp. Aha. Det borde någon annan kunna sköta, kanske, tänker han.
Ja, eller så kan det, det är skönt att slippa de här bråken och konflikten med damlandslaget så här. Klart jag ska visa bollen till logen.
Loge.
Loge.
Ja. Och medan man kunde se däremot att andra fotbollsfigurer lite mer på allsvensk nivå får säkert också biljetter. Jag hade ganska nära mig, fast inte på pressläktaren, så satt trion Micke Kaller, före detta mångårig klubbdirektör i Halmstad BK, Jens Gustafsson, tidigare tränare i HBK, numera Norrköping, och Pelle Olsson. Mm. Jag antar att de känner varandra. De är liksom ett steg längre ner. De får biljetter på ganska bra platser, men inte nära någon loge. Så jag undrar var gränsen går för en gammal, vem som liksom, var går gränsen för någon ringer till förbundet för vill ha en gratis biljett till Sverige? Någonstans går ju gränsen. Tror Kihlstedt får en biljett om han ringer? Kär Magnus Kihlstedt, mångårig reservmålvakt.
Ja, något trogen tjänst, ja. Som reservkeeper.
Ja, Josso Matovak, det är där någonstans. Ja. Ja, det var en tydlig hierarki där i alla fall. Och Nannskog blev man ändå glad av. Vi måste väl nämna också att Offsides mest lästa artikel, reportage, någonsin har fått ytterligare ett par vingar, internationella vingar. Din text, Anders, från tidigare år, som hette Den försvunne förloraren, som då utgick från vår bortgångne vän och kollega Peter Widings gamla bild från Gothia Cup 90, som säkert en del av er har sett. Det var en grusplan på Heden, och reportaget är ju din jakt på vilka var de här och vad hände med dem. Mm. Och den leder dig till olika ställen i både Sverige och utomlands. Att Malta, som folk läste väldigt flitigt och gillade jättemycket. Den blev översatt och publicerad i The Guardian i måndags. Och det var ju kul, tänkte man. Och sen visade det sig att den blev mest läst på hela deras fotbollswebb. Mm. Jag vet att det liknar självskryt kanske, men det är otroligt ju.
Ja, ja. Nej, det känns ändå som att det är ändå stort på något sätt. Guardian anses ändå vara en av de finare tidningarna i världen, och det känns lite speciellt att få vara där.
Ja.
Och att den blev så... Det påminner lite grann där om i somras när vi publicerade, när det var ju verkligen två dagar som var helt otroliga med respons. Och här så var det direkt, så märkte man att det tog spin, att det var allt från liksom ryssar som skrev på ett språk som jag inte förstod någonting om, tweetade till mig, och det var liksom på typ serbiska, det var någon på något afrikanskt språk som jag inte kunde definiera och sådär, och spanska och sådär, att det bara fick sådana jävla vingar internationellt. Och Marcus Christensen då, som ville publicera den här, som ju är svensk och offside-bekanting, som har jobbat många år som fotbollsredaktör på Guardian. Han skickade ju lite rapporter till mig och sa att han har aldrig varit med om något liknande under alla sina år. Liksom. Just vad det gällde, de har ju kvar det på Guardian med kommentarsfältet då, där läsare kan kommentera. Och ganska så snabbt så fylldes det på där. Han sa det, aldrig någonsin har vi här på sporten varit med om att det bara... till 100% är positivt. Och det var så mycket kärlek och det var så mycket fint. Och nu vet jag inte, nu är det drygt 300 kommentarer här.
Det roliga var, det var en som kommenterade som bröt av lite, och då blev han genast uppsträckt av en annan kommentator. Han skrev då så här: you can tell it's international break. Så skrev han så här bara, what a disgraceful comment. Så här, kom det någon direkt. Så. Nu var man upplyft av. Sådana grejer händer inte varje dag, därför måste vi kunna få nämna det. Det var skitkul ju bara. Det är det vi kan säga om det.
Den publiceras faktiskt idag då i papperstidningen också. Och jag har inte sagt det till dig, om jag fick lite hybris där. Tänkte att detta är min chans. Jag har ju tjatat mycket om New Yorker här. Så jag mailade New Yorker igår.
Alltså?
David Remnick, chefredaktören. Maybe you're interested in my story?
Fick du svar?
Nej, jag har inte fått svar.
Dear David.
Precis. Dear David.
Skriver du så? Ja. Det borde jag få läsa upp eftersom du hängde ut med
det. Det gör du nästa vecka om jag har fått svar. Ja. Räkna inte mitt svar. Men det hade varit drömmen.
Ja, mäktigt var det faktiskt. Ja. Jag måste gå, får säga. För tiden är knapp och ett reportage ska bli färdigt. Så vi börjar gå mot en avrundning av ett avsnitt som inte blev precis som alla andra, för att det är inte en vecka som alla andra. Det har vi gjort i samarbete med Sportkanalen. För nu finns ju en helt ny tv-kanal värd namnet, med ständig koll på allt som händer från Luleås isar till Malmös arenor. Det betyder mer fotboll och hockey i rutan och mer handboll, innebandy och golf. Mer live blir det också, med studio signerat bland annat Lasse Granqvist, Anna Brolin, Hasse Backe och Olof Lund. Och det blir mycket mer allsvenskan och superettan, mer hockeyallsvenskan, SHL och NBA. Besök sportkanalen.se för mer info om detta.
Ja, och ni har inte glömt bort den här adressen offside.org/VM, där vi alltså har det här fina erbjudandet nu, med tanke på att vi firar VM-avancemanget, där man får en helårsprenumeration, tillgång till hela vårt arkiv på webben så småningom när vi är helt klara med detta, och den här boken Somrarna vi minns på köpet, som är en väldigt fin reportagebok. Så in på offside.org/VM.
Offsides podcast var det för den här veckan. Denna veckan då Sveriges herrlandslag gick till VM första gången på 12 år. Vi var pressade på San Siro men fick jubla och fick sista skrattet. Vi hörs igen om en vecka.
Hej!